Markus 7 och 31 fram till vers 37. Därefter lämnade han trakten runt Tyrus och gick över till Sidon och sedan genom Dekapolisområdet till Galileiska sjön. Man kom till honom med en som var döv och knappt kunde tala och bad att han skulle lägga handen på honom. Då tog han honom åt sidan, bort från folket. Han stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen och suckade och sa: Efata, det betyder öppna dig. Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes och han talade tydligt och klart. Jesus förbjöd dem att tala om det för någon, men ju mer man förbjöd dem desto ivrigare berättade de. Och folk blev helt utom sig av häpnad och sa: allt han gjort är gott. Han får till och med de döva att höra och de stumma att tala. Där slutar vi läsningen, öppet och offentligt, av Guds eget ord. Med en bön om välsignelse till det på alla lyssnares hjärtan. Ja, han lämnade trakten där uppe i nordväst runt Tyrus och gick över till Sidon och sedan genom Dekapolisområdet. Titta in i tiden som detta utspelar sig. Ja, Dekapolis är grekiska och betyder 10 städer. Dekalogen, deka är 10. Så Dekapolis, 10 städer. Och det var ett område i östra Jordandalen som har fått sitt namn efter 10 grekiska städer som grundlades av Alexander Janneus cirka år 90 före Kristus, men som togs av kejsar Pompeius cirka år 65 före Kristus. Så det var alltså inte så gamla städer. Och städerna slöt sig sedan samman i ett 10 statsförbund, Dekapolis. De där 10 städerna finns ju kvar än idag, även om de har olika namn, alltså de har andra namn idag. Jag vet inte om det är så jätteintressant, men de heter idag då Betshean, Hippos, Gadara, Gerasa, Pella, Rabba, Dion, Kanata, Damaskus och Rafana. Och det var bara Skytopolis som låg på Jordans västra sida. Senare kom flera städer att räknas till Dekapolis, men det handlar alltså om det sydöstra området om Jordanfloden i Galileen. Så det är där han nu rör sig, alltså från väst till öst. Vad kan vi se för teologi i de här enkla verserna? Ja, Jesus tar en lång omväg på sin färd söderut. Han vet vilka han måste möta och varför. Och det är värt långa omvägar. Det här med 10 statsförbund, det är ju lite intressant. Tanken på 10 stads eller 10 statsförbund är symbolisk i uppenbarelseboken. Där kan man faktiskt läsa i uppenbarelseboken 13. Vilddjuret hade 10 horn och 7 huvuden och 10 kronor på sina horn och hädiska namn på sina huvuden. Och i en kommentar till uppenbarelseboken 13:1 så kan man läsa: vilddjuret återspeglar draken, det är alltså djävulen, som laddar det med ondskefull kraft. Precis liksom draken hade 7 huvuden och 10 horn, så har också vilddjuret 10 horn och 7 huvuden. Och vi drar oss till minnes att horn står för makt och huvuden för härskare. Och en kommentar påpekar att romarriket på kejsar Augustus tid var indelat i 2 delar, som i sin tur var delade i 10 provinser. Och siffran 10 symboliserar ofta dom, eller domen i Bibeln. Det var lite kuriosa om det där med 10 städer, 10 stads och 10 statsförbund. Ja, hur tillämpar vi detta 10 statsförbundet som en symbol för en ond världsordning? Finns svagt speglad i den romerska Dekapolis-konstruktionen. Visserligen var Galileen långt ifrån den mest fientligt sinnade trakten mot Jesus, och de flesta som bodde där var säkert troende judar. Det kanske är en lite långsökt tillämpning, men vi kan säkert använda bilden av att gå genom Dekapolis, så att säga, när vi måste följa Jesus genom fiendens territorium eller tjäna honom under hot från den antikristliga världsordningen och vittna om honom i antikristliga miljöer. Hur som helst, Jesus gick rakt genom dessa hedniska områden. Johannes 17 och 14 så kan vi läsa: "Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem, för de tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att också de ska vara helgade i sanningen." Så vi måste kanske vara på fientligt territorium, men vi är inte av världen, även om vi är i den. Vi ska komma ihåg en sak: när Jesus går genom Dekapolis, så är det för att han är på väg ner mot sjön. Och ännu ett underbart underverk som ska bekräfta hans person och budskap och bringa lindring och läkedom till sargade människor. Ja, så kommer de till honom med den här mannen som är döv och knappt kunde tala, och bad att man skulle lägga handen på honom. Orden "knappt kunde tala" är ett mycket ovanligt uttryck och förekommer bara här i hela Nya testamentet samt i den grekiska översättningen av Gamla testamentet, Septuaginta, Jesaja 35 och 6, där det talas om frälsningen och den heliga vägen. I alla fall, så av det här uttrycket "knappt kunde tala" så förstår vi att han inte hade en medfödd dövhet. Eftersom de medfött döva vid denna tid också var stumma, då man endast lärde sig att tala genom hörande. Det står dessutom att han efter att ha blivit botad talade klart och tydligt. Han hade alltså sannolikt blivit döv efter att han har lärt sig tala. Teologi. Ja, enligt Jesus är det här ett tecken på Messias ankomst. Matteus 11 och Lukas 27 och 22. Att de döva och de stumma blir vidrörda av Gud. Jesaja 35 och 3. "Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän. Säg till oroliga hjärtan, var starka, var inte rädda. Se, er Gud är här. Han kommer med hämnd, med vedergällning från Gud. Han kommer själv och frälser er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort, den stummes tunga ska jubla. För vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. Den glödande sanden ska bli en sjö, den torra marken vattenrika källor." En underbar messiansk profetia som nu går i uppfyllelse när Messias har tagit vägen genom Dekapolis ner till sjön och där botar den här dövstumme mannen. Lägg märke till den naturliga inställningen till handpåläggning som framkommer här i texten. Ville att han skulle lägga handen på honom. Den här handpåläggningen förknippas ofta med människors förväntan på Jesus och hans underverk. Handpåläggning är faktiskt en symbol för kraftöverföring. I Gamla testamentet, när präster skulle invigas eller när synd skulle läggas på offerdjuret eller på syndabocken, eller när en dom skulle läggas på en dödsdömd, så användes handpåläggning. Och en välsignelsehandling kunde också ske genom handpåläggning och avskiljande av leviterna, alltså de som gjorde tjänst i templet. Man kan också ana i Andra Kungaboken 5 och 11 att det förekom vid botandet av sjuka. För i andra kungaboken 5 och 11 där vi möter Naman så står det: jag trodde att han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla Herren sin Guds namn och lyfta sin hand, lägg märke till detta, över stället, alltså det sjuka stället, och så ta bort spetälskan. I Nya Testamentet så nämns handpåläggning när Jesus välsignar barn och botar sjuka. Men också i samband med att Nya Testamentets apostlar botade sjuka. Och i Apostlagärningarna 8 och 17 och Apostlagärningarna 19 och 6. Och då är det som en särskild för de närvarande uppenbar förmedling av den helige ande. Och det blir då en yttre bekräftelse på att frälsningen, det sanna evangeliet, har kommit också dessa avlägsna människor till del. I illustrerat bibellexikon så kan man läsa så här: handpåläggning nämns också i samband med de första grunderna och syftar sannolikt på upptagandet av en ny medlem i församlingen, det som motsvarar konfirmation. Tjänster och särskilda missionsuppdrag avskiljdes genom handpåläggning, något som Timoteus inte skulle förhasta sig med enligt Paulus. Man ska inte förhasta sig alltså med att avskilja någon till tjänst innan den är mogen för det. Ja, tillämpning då. Vi får med våra böner bära fram sjuka människor till Jesus. Men vi kallas också att be att Jesus öppnar andliga öron. Det är bara Kristus som kan bota andlig dövhet. En andlig dövhet som gör att man får svårt att tala. Man har svårt att bekänna eller vittna. Vi behöver alltså be: Herre, öppna mina öron och lös min tunga. Och sen får vi också i nåd vara med och be för varandra och lägga händerna på varandra. Välsigna och befria. Ja, Jesus använde en märklig metod. Det står så här: då tog han honom åt sidan, bort från folket. Han stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga. Oj, oj, oj. Vi tittar in i tidsepoken. Ja, enligt Mose lag var det förbjudet att uttala förbannelser över en döv. Det är lite intressant, men det står faktiskt i tredje Mosebok 19 och 14: du ska inte uttala förbannelser över en döv eller lägga något framför en blind som han kan snava över. Du ska frukta Gud, jag är Herren. Här kan vi alltså se en väldigt tidig omsorg om de handikappade som Bibeln tydligt lär ut redan i tredje Mosebok. En speciell omsorg alltså med hjälpmedel och så. Och speciell respekt för de som har funktionshinder och funktionsnedsättningar. Fjällstedt ger oss lite teologi i detta. Den dövstumme hade ännu inte kunnat höra om Jesu underverk eller hans ord. Därför gjorde Jesus här flera yttre saker än vanligt för att väcka förtröstan och hopp om räddning hos den sjuke. Och för att verka på hans hjärta med den synbara vidrörande kärlekens fulla makt. Jag tycker det är oerhört vackert uttryckt. Verka på hans hjärta med den synbara handpåläggningen som mirakles synbara vidrörande och kärlekens fulla makt. Så är det när Jesus rör vid oss. Ja, tillämpning. Medfödda eller tillfogade defekter på människokroppen i en trasig värld under förgängelse får aldrig påverka vår människosyn. Aldrig. Handikappade eller annorlunda människor får aldrig föraktas eller anses som orena eller bara mirakelobjekt. Nej, nej, nej. Alla hjälpmedel och all omsorg som kan uppbringas ska ställas till förfogande i kärlek. Och vi har dessutom mycket att lära oss av de funktionsnedsatta, funktionshindrade, handikappade och utsatta. Det finns en bok som heter Guds clowner. Clowner av en man som heter Morris West. Och han föreställer sig då där i en illustration Jesu återkomst till en krisdrabbad värld. Och då sätter Herren en liten flicka med Downs syndrom i sitt knä. Och så vänder han sig till en liten grupp åskådare som ifrågasätter hans gudomliga identitet. Och så säger han så här: jag vet vad ni tänker. Ni vill ha ett tecken. Skulle jag väl kunna ge er ett bättre tecken än att göra denna lilla flicka hel och ny? Visst skulle jag kunna det, men jag tänker inte göra det. Jag är herre, ingen trollkar. Jag ger denna lilla flicka en gåva som inte förunnats någon av er. Evig skuldfrihet. I era ögon är hon ofullkomlig, men inför mig är hon fläckfri. Som en knopp som vissnar utan att spricka ut, eller en fågelunge som faller ur boet och blir uppäten av myror. Hon kommer aldrig att såra eller kränka mig som ni allesammans ständigt gör. Hon kommer inte att förvränga eller förstöra det verk som min faders händer skapat. Hon är nödvändig för er. Ni behöver henne. Hon kommer att locka fram den godhet som bevarar er mänskliga. Hennes svaghet kommer att göra att ni blir tacksamma för er egen lyckliga lott. Och ännu mer, hon kommer att varje dag påminna er om att jag är den jag är. Att mina vägar inte är era vägar. Och att det minsta dammkorn som virvlar runt i den mörka rymden inte faller ur min hand. Ni väljer inte mig. Det är jag som väljer. Denna lilla flicka är mitt tecken för er. Sätt stort värde på henne. Så långt Morris West. Ja, sedan såg han upp mot himlen och suckade och sa: Effata, det betyder öppna dig. Och så blir den dövstumme hjälpt. Effata är faktiskt ett arabiskt ord. Lägg märke till att Jesus inte gjorde som de förväntade sig. Han la inte handen på den sjuke. Han praktiserade inte en ensidig metod. Teologin i det här, ja, Fjellstedt skriver: i ordet effata la Jesus in den hjälpande nåden, och hans suck och blick till himlen visade för den sjuke varifrån hjälpen kom. Från de heliga läpparna gavs helande kraft åt den sjuka människan. Alla sjukdomar och alla handikapp, såväl som allt annat ont, är följder av syndens närvaro i världen. Och ingen annan än Jesus kan ge fullkomligt liv och total hälsa. Hur ska vi tillämpa det? Ja, ditt hjärta, din mun och din tunga kan bara bli helade genom det ord och den kraft som kommer från Jesu mun. Du är dövstum inför Gud så länge Jesus inte har öppnat din mun till att be, tacka och lova, och ditt öra till att höra hans ord. Och sist men inte minst, Jesus förbjöd dem att tala om detta för någon och så vidare. Och så brister de ut: allt han har gjort är gott. Ja, vi tittar lite på fakta här i tiden. Jesus förbjöd dem, diastelomai, förbjuda. Det betyder att befalla, påbjuda eller uttryckligen från början att åtskilja, alltså att urskilja. Och ordet förbjuda har alltså en order med sig, en uppmaning att kunna urskilja. Alltså en klart urskiljbar order. Orden är alltså synligen klar. Han förbjuder dem. Det är ett väldigt starkt ord. Teologi. Ja, denna företeelse har vi ju stött på väldigt många gånger i Markus evangeliet. Att han förbjuder dem att berätta om under och om att han är Messias för tidigt. Och för det första, Jesus ville inte att det skulle bli en sensationsrörelse kring hans underverk. Så har vi haft väldigt många under 1900-talet. Men de har ju dött ut då av naturliga skäl på grund av att det inte behagar Gud. Och för det andra så ville han inte att underverken skulle överskugga hans förkunnelse. Sensation, känslor och mirakler får aldrig ta förkunnelsens och Guds ordets plats. Och för det tredje så ville han att lärjungarna och vittnena skulle kunna predika ett fullständigt evangelium. Och för att det skulle bli fullständigt så behövde innehållet vara på plats, hans död och hans uppståndelse. Men olydnaden var uppenbar bland åhörarna. Jesus gav en tydlig befallning, en klart urskiljbar, men de gjorde ändå inte som han sa. Och det hände ju väldigt ofta också i våra dagar. Stor tragedi, inte minst bland de troende och frikyrkliga. De prisade honom, men de ville inte lyda. Tillämpning. Vi behöver alltså lyssna och lyda. Och lita på att när Jesus ger befallningar så är de rätta och för vårt bästa. Vi ser inte hela perspektivet. Han ser det och gör aldrig några misstag i sina befallningar. Och iver kan få människor att förhasta sig. Och upprymdheten över andliga underverk kan få människor att glömma Jesu grundläggande befallningar och skriftens ord. Vi ska inte rusa åstad för att skapa sensation kring andliga fenomen. Utan vi ska dela ett balanserat vittnesbörd om Guds rike och ett fulltonigt evangelium. Och förvänta oss att det bekräftas och stadfäst med de under som Herren själv väljer.